Du lyssnar på en delvis omgjord version av dokumentärserien Hästgården. Den här versionen, från februari 2020, är gjord efter ett fällande beslut i granskningsnämnden. Hästgården vann Stora journalistpriset 2018.
Det är ganska fysiskt när man rider in en häst. Många av hästarna var ju ponnys. Som han egentligen var för stor för. Liksom när han sattes på de hästarna så liksom blev det ju väldigt fysiskt. Han var ju stark och stor i relation till dem. Liksom. Och tog tag i tyglarna och liksom drog till och liksom så. De protesterade ju först jättemycket. Och kom krumvuktar och liksom så. Och sen så är det ju som att de till slut ger sig. Och så blir de fogliga och gör som man vill.
Bra. Duktig.
Hästgården. En serie i 5 delar. Om makt, lögner och svek. Av Robert Barkman och Daniel Velasco. När ridläraren Mårten döms för sexuella övergrepp mot 5 ridelever stöttas han av de som stannar kvar på gården. De skyller på stalltjejen Lucy, att hon har anmält Mårten falskt. Ullis står på Mårtens sida och vittnar om att ingen av rideleverna har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Hon säger så trots att hon egentligen vet. Det ska gå över 20 år innan Ullis och Lucy träffas igen. Och Ullis erkänner att hon ljugit. Hästgården är en verklig berättelse, men flera namn är utbytta. Det här är tredje delen. Hemligheten.
På vägen till Stockholm när jag åker så kände jag, nej gud, jag klarar inte det här. Jag var så nervös och det var så hemskt.
Under alla år förnekade Ullis vad som hänt på hästgården och hon svek sin vän Lucy. När Ullis till slut vågar ta kontakt med Lucy så bestämmer de träff i Stockholm.
Det var sånt stort steg att ta. Men samtidigt så visste jag ju att jag var tvungen att göra det för att få någon sorts sinnesro själv. Även fast jag visste ju att hon ville träffas. Men samtidigt så skämdes jag och kände liksom... Alltså, vågar jag det här?
Ullis parkerar bilen och där kommer Lucy.
Samma Lucy som kommer på parkeringen. Som när jag var 20 år. Helt otroligt. Samma glada tjej. Och vi kramade om varandra. Och vi grät och vi hade så roligt. Vi hade inte ens tid att gå på toa eller duscha eller någonting. Vi pratade i 3 dagar. Och det har ju ändå varit som att lämna ett... Alltså 26 års helvete.
När de ses igen är det första gången de pratar om övergreppen. De färdas tillbaka till tonårslivet på gården i början av 90-talet. Tillbaka till lillstugan och 2 ihopdragna sängar.
Vi låg ju så tätt intill varandra, bara för att man då kommer han inte.
Då kommer han inte. Om vi båda ligger här nära varandra, då kommer han inte.
Och så sover vi, då kommer han inte.
Låtsas sova så fort som möjligt. Men det stoppade ju honom inte alls.
Nej, det gjorde ju inte det.
Samtidigt så sa vi aldrig orden till varandra.
Aldrig.
Vi såg det, hörde, var med om det.
Men vi pratade aldrig.
Sa aldrig ett ord om det.
Ingenting.
Aldrig.
Nej. Lucy, hon blev ju väldigt utsatt. Lucy blev ju mer utsatt än vad jag blev. Men hon är ju yngre och väldigt söt. Och väldigt välutvecklad för att vara så ung. Och jätteglad, jättegullig, glad, öppen och trevlig. Och kommer ju också från svåra hemförhållanden. Så hon var ju också ett väldigt lätt offer för honom.
När Lucy växer upp bor hon hemma med mamma. Pappa bor i England och de har ingen kontakt. Lucy är 16 när hon efter nian flyttar ut till gården för att jobba för Mårten. Mårten, Emma och Ullis blir som hennes familj. Det är långa arbetsdagar på gården. Ibland slutar de inte förrän sent på natten. När de är färdiga vill Lucy bara gå och lägga sig.
Då var man så himla slut redan innan så att... Ja, när övergreppen skedde, det var ju... Man hade ju liksom ingen ork. Man kunde inte säga någonting. Man kunde inte känna någonting. Utan... Ja, det var ju bara att göra. Och... Svårt att prata om det. Man var så maktlös. Och man var så trött. Alltså det kändes ibland som man bara ville dö.
Mm.
Och så till råga på allt så skulle han liksom trycka sig på en. Och i en. Och det där kommer ju alltid att finnas i mitt huvud. Jag vet precis hur han ser ut. Hur han luktade. Det enda man kunde göra var att stänga av hjärnan så fort det hände. Och jag vet att jag brukade lägga armen över ansiktet. Och låtsas att jag inte var där.
Efter att Lucy lämnade gården målades hon ut som en lögnare av ridtjejer som stannade kvar.
Jag kan verkligen tänka mig Lucy ta fram de här tårarna på beställning och framställa sig själv som stackars lilla utsatta flicka.
Ur SVTs dokumentär om fallet.
Nu måste vi sätta dit honom, jag behöver din hjälp och så tårarna på det här.
Jag om någon borde väl veta vad jag har gjort och inte gjort. Och vi ljuger inte, vi kan ju inte säga någonting annat.
Mårten sa i tingsrätten att han var oskyldigt anklagad. Att anmälningarna som Lucy och andra elever gjort var en del i en komplott mot honom. Att några ville komma åt hans gård. I tingsrätten vittnade Ullis på Mårtens sida och sa att varken hon eller någon annan varit utsatt.
Talar du sanning, Ullis?
Ja, det gör jag.
Jag undrar om du gör det.
Jag ljuger inte.
Och eftersom jag redan hade börjat ljuga så var det ju bara att fortsätta.
Ullis.
Jag kunde ju inte säga att jag hade ljugit för då skulle jag ju få fängelse. Det hade de ju klart och tydligt talat om för mig. Så det kunde jag ju inte. Jag kunde ju inte ändra mig. Och sen, samtidigt så var jag ju fortfarande så påverkad av Mårten. Och så på något sätt så trodde jag ju ändå på det jag sa. I min hjärna var det ju riktigt. Så jag ljög ju för mig själv från första början att det inte hade hänt någonting.
Idag säger Ullis att hon inte bara såg övergrepp. Hon blev själv utsatt. Det började redan när hon kom till gården, som 17-åring säger hon. Hon berättar om första gången. Det är en kväll 1988 i Mårten och hans sambo Emmas hus.
Och då tog han in mig i vardagsrummet tillsammans med några andra tjejer. Och då skulle vi ha en massagestund där. Och de hade ju varit där längre. Och eftersom de tyckte inte det här var något konstigt. Och då tänkte väl jag, jaha, ja, det kanske är så här det går till. Jag vet inte. Och så hängde man ju med på det. Och på något sätt så kunde man inte säga stopp. Och det var ju ingen av de andra som gjorde det. Så då gjorde ju inte jag heller det. Och det var första gången som han hade sex med mig.
Ullis berättar att Mårtens sambo Emma kom in i vardagsrummet.
Och såklart så blev ju hon helt galen. Hon var gravid också då. Och då, ja, då avstannade jag alltihop, tack och lov. Och jag fattade, alltså allt gick så fort och det blev så konstigt så att efteråt så tänkte jag, vad fan var det som hände? Och det var ju på något sätt efter den händelsen som hjärntvätten på riktigt började. För då började han ju bryta ner den och tala om hur dålig man var, hur kass man var. Så han lyfte ju och tryckte ner, lyfte och tryckte ner om vartannat tills jag till slut inte hade någon aning om min egen vilja eller var jag stod här i livet eller vad jag ville. Utan min enda chans att överleva det var att vara kvar på gården.
Det här är innan alla har mobiler. Men det finns en telefon i köket. En kväll när Ullis tror att hon är ensam och ingen hör lyfter hon luren och ringer hem.
Och säger till min mamma, vad är det som händer? Vart fan har jag hamnat? Det här stället är ju helt sjukt. Jag kan inte vara kvar här. Och jag kunde ju inte säga vad som hade hänt. Så att jag sa ju bara, det är konstigt här. Det är inte som det ska. Och hon var ju beredd att skulle åka och hämta mig. Men han såg ju på mig att jag var på väg därifrån. Och då övertalade han mig att stanna kvar. Genom att lyfta mig och genom att säga allt att jag skulle få rida de bästa hästarna om jag stannade. Och jag skulle få tävla och jag skulle få göra det ena och andra med hästarna. Och det var ju ändå det jag ville. Jag ville ju vara med hästarna. Och jag älskade ju de där hästarna. Det var ju mitt allt. Sen ville inte jag prata med min familj längre.
Flera andra vittnade i rätten om att de sett Mårten ha samlag med Ullis.
Jag ville inte prata om det för jag skämdes ju. Och samtidigt så sa ju Mårten till oss att det här pratar vi inte om.
Ullis förklarar att Mårten hade all makt över henne. Och att han utnyttjade att hon var beroende av honom.
Alltså, för på något sätt så tyckte jag ändå att det var rätt åt mig. Jag var ju ändå där och ja, skyll dig själv. Du satte dig själv i situationen. Du kunde ha sagt nej, men nu gjorde du inte det. Och jag trodde inte att någon skulle tro på mig om jag pratade om det. Så det var ju lika bra att vara tyst.
Mårten bestämmer hur dagarna på gården ska se ut. Stalltjejerna går upp tidigt på morgonen. Mockar i stallen och utfodrar hästarna. Lucy, Ullis och de andra tjejerna på gården turas om att fixa frukost till Mårtens sambo Emma och deras två döttrar. Mårten själv vill ha sitt kaffe på sängen.
För var inte kaffet klart och han vaknade, då blev ju inte dagen så rolig sen.
Hästgården blir som tjejernas nya familj. De får lära sig att livet på gården är deras enda chans.
Det finns ingenting utom gården. Det finns inget liv. Du har ingen utbildning. Det finns ingen som vill ha dig. Du måste vara här. Det finns bara här. Det blir ju som en predikan till slut. Så till slut så finns det ju ingenting annat. Din familj vill inte ha dig. Du är osams med din pappa. Han tycker inte om dig. Då trodde jag ju på det. Jag blev ju så hjärntvättad till att tro på allt det här. Så det blev ju som en sekt.
Han såg ju till så att vi inte hade andra vänner utanför.
såg till så att vi inte pratade med våra föräldrar. Och om många av oss hade ju bara en förälder eller väldigt dålig relation. Så att allt det där var ju förstört. Så han visste ju precis vad han gjorde. Han visste att vi inte kunde fly.
Lucy, Ullis och de andra tjejerna sköter ridskolan tillsammans med Mårten och hans sambo. De har flera klasser i olika åldrar.
I veckorna var det ju mindre tjejer där. Det var ju många som gick i skolan för alla var ju minderåriga. De flesta var ju minderåriga, jag var ju en av de äldre. Så till slut så blev ju inte jag så intressant. För de som kom sen var ju yngre.
Även de yngre eleverna får hjälpa till på gården. De jobbar ofta sena kvällar och sover över i våningssängarna på övervåningen i Mårten och Emmas hus.
Och så drog han för gardinerna då för att det skulle kunna se konstigt ut om man liksom inte man såg det utifrån.
En av tjejerna som sover över på helgerna är Camilla. Mårten vill att de ska umgås även efter ridningen. En kväll tar han fram en kortlek, berättar hon.
Och så spelade vi klädpoker. Och så när man förlorade fick man ta av sig ett klädesplagg. Och sen så... För början så skulle vi liksom haft på sluta när vi hade underkläder på oss. Och sen så sa han att han kunde ta av sig. Och så gjorde han det. Och så tyckte han att då kunde vi också göra det. Liksom.
Hur gammal är du då?
Då är jag 12 eller 13. Och jag visste ju också att det var en sån sak som jag absolut inte kunde berätta för mina föräldrar. För att då skulle jag inte få vara där utan mer. Liksom när vi var där ute på helgerna så var det ju väldigt mycket just det här att man skulle massera. Och han kunde ju sitta liksom i bara morgonrock i vardagsrummet där när vi var med och... Vi skulle ju ofta säga godnatt, att han ropade och så skulle vi säga godnatt. Och då skulle vi komma ner och så skulle han krama oss godnatt allihopa. Han kunde ropa ner oss när vi redan hade gått och lagt oss. Och då kom vi ner liksom i kanske trosor och t-shirt, för det är det man sover i och sådär. Och då kommenterade han hur vi såg ut eller ville att någon skulle massera honom och liksom tog på den eller sådär.
Man på något sätt märkte när han hade liksom siktat in sig på någon. Små liksom... gester eller vibbar liksom att nu är det, ikväll är det Ullis som kommer behöva gå iväg någonstans eller trilla dit eller han skulle skjutsa henne till bussen, okej. Mm.
Denise går i högstadiet när hon börjar sova över på gården. Hon har vuxit upp med en ensamstående mamma och för henne är Mårten som en extra pappa. Många kvällar ser hon att Mårten försvinner ut tillsammans med någon av de andra tjejerna. Första gången han tar med sig Denise lyckades hon komma undan. Men den här kvällen, när han tar med sig henne till hagen precis bakom huset, blir det annorlunda. Och hon orkar inte stå emot längre, säger hon.
Och där på, liksom, på backen under ett träd så gick han väl liksom längre än han hade kunnat gå tidigare.
Mårten ligger över Denise. Hon är 14 och har aldrig haft en pojkvän. Han är 36. I förhör kommer hon senare berätta att det gjorde ont.
Alltså det är liksom en situation som inte går att trassla sig ur. Därför att de andra har gått och lagt sig. Vad ska jag... Det går liksom inte att ta sig ur. Det går inte att ropa på hjälp eller ropa att någon... Det enda som skulle komma ut av det skulle vara att jag skulle åka ut därifrån. Att jag inte skulle få fortsätta.
Efteråt är det som om ingenting har hänt. Denise följer med Mårten in i huset igen. Hon går upp till sovrummet, till de andra tjejerna.
då vet jag att jag väckte Lucy och kröp ner i hennes säng och hon, liksom, hon ja, höll om mig. Och... Det är ingen fara. Liksom, det är borta, det är över. Och flera gånger så var det ju att han hade sett till att hålla mig sysselsatt, alltså ge mig uppgifter så att jag skulle missa sista bussen hem. Och då kunde han säga då att men jag kör hem dig. Och så passade han på då att stanna på vägen någonstans och liksom göra det han ville göra. Och sen körde hem.
En kväll hemma i flickrummet räknar Denise. Hon har varit på gården i ett år och hon får det till minst 31 gånger. Men det är svårt att komma ihåg. Minst 31 gånger. Men det kan också vara 40 gånger som Mårten har förgripit sig på henne, säger hon.
Jag har suttit många gånger på bussen och liksom haft ont i underlivet. Då vill man ju bara hem och, alltså, och duscha och typ försöka ta någon salva eller någonting. Typ idominsalva eller alltså, göra så gott man kan.
Men Denise pratar inte om det. Inte med mamma. Inte med någon.
Man visste liksom att skulle man säga, hör du din jävla snusgubbe, vad fan håller du på med? Ja, då hade man ju inte varit kvar en dag till i allt det här som nu var hela ens liv. Hela ens umgängeskrets, mina bästa vänner. Jag menar, jag hade inget umgänge kvar i skolan. Jag var ju där ute varenda vardag, varenda helg. Liksom, det fanns ingenting annat. Det här var liksom, det här var den hållhaken han hade på oss. Och hästarna som vi älskade och red. Och man fick ju liksom som en egen häst. Hur skulle man kunna liksom sätta det på spel? Det fanns ju ingen möjlighet.
Vi bemöttes väldigt trevligt. Det var öppet och bra. Och de hade bra hästar, de hade bra instruktörer. Och det var trevligt.
Det var av en slump som Henrietta hittade Mårtens gård när hon letade efter en ridskola till sin dotter.
Och min dotter, hon fann sig väl till rätta på en gång. Så att där hamnade vi och... Efter att sökt på läktaren drygt ett år suktat så började även jag rida där. Och jag tyckte det var toppen.
Min mamma började också rida där ute. Så att det blev liksom våran gemensamma hobby. Och ju äldre jag blev desto mer var jag ju där ute.
Henriettas dotter Evelin är 7 när hon börjar i knattegruppen. Där har hon Lucy som ridlärare. De första åren på gården har Evelin ingenting med Mårten att göra.
Första gången han överhuvudtaget pratade med mig så stod han på läktaren och han, när du rider förbi läktaren så kommer liksom hjälmen guppandes i höjd med staketet på läktaren.
Evelin är 9 år när hon rider förbi Mårten på en ponny. Plötsligt får hon ett slag i bakhuvudet, säger hon.
Just den där plötsliga knytnäven i hjälmen. Och jag hade ju ingen aning om att han skulle göra det här, så jag blev naturligtvis väldigt chockad.
Hon måste stanna hästen. Mårten vill prata med henne.
För att tala om för mig att han hade hört att jag var negativ. Men det ska vi nog ta ur dig, sa han. Och det var det enda han sa. Och jag vet inte ens om jag visste vad negativ betydde då. Men jag tog reda på vad negativ betyder. Och efter det så började väl den här... arbetet med att alltid le, alltid vara rak i ryggen, alltid vara till lags och säga ja och aldrig nej.
Desto längre tid vi hade varit där, desto mer så kändes det som att han började göra saker mot oss tjejer som var yngre också.
Camilla har också kommit till gården som barn. Och när hon är 13 börjar saker förändras.
Det kändes som att han liksom också började liksom intressera sig för oss och inte bara för de äldre tjejerna. Och det var vi ju oroliga för, och pratade om det och liksom hur vi skulle göra, liksom vad man skulle göra då och liksom hur man skulle kunna säga nej liksom.
Det är en vårkväll 1991. Lucy är 16 och jobbar på gården som ridinstruktör och stalltjej. Och hon har flera ridelever som precis blivit tonåringar.
En av de här tjejerna stod mig väldigt nära, hon var väldigt ung. Och inte alls lika stark som de andra tjejerna. Och så kom den här tjejen till min säng och bara grät och var hysterisk. Och jag kramade henne, jag visste ju precis vad som hade hänt. Hon låg i mina armar. Hon sov flera nätter i min säng. Och jag försökte säga, ja, nej, men det är ingen fara. Och ja, det här har inte hänt. Och prata inte med någon. Det hjälpte mig också, den här inombords, att känna att jag måste härifrån. Jag måste stoppa detta.
Lucy åker till England för att hälsa på sin pappa. Och då under den vevan så kom ju hon bort från gården.
I en vecka är hon i London. Hon hänger med sina kusiner och de går på pubrunda i stan.
Vi hade jättekul och jag såg liksom en normal familj och hur folk betedde sig mot varandra. Och det var, jag kände ingen press, jag kände inga hot, jag kände inte att jag gjorde fel hela tiden. Jag kände mig lite som en fri tonåring helt plötsligt. Jag hade inte haft den känslan. Alltså att man kunde träffa folk utan att det var att var försiktig med vad du säger. Tänk på vad du gör. Ja, jag kände mig fri helt plötsligt. Det slog mig inte ens riktigt förrän jag kom tillbaka till gården. Alltså jag fick en otäck känsla i mig varje gång han sen förgrep sig på mig igen. Det var som om någon hade öppnat mina ögon och sagt att det här är inte normalt. Det här måste du sätta stopp för.
En kväll, sensommaren 1991, är Ullis och Lucy tillsammans i det lilla huset.
Du och jag låg i lillstugan. Och det var ju bara en vanlig sommarkväll.
En lekstuga.
Och så kom han upp och in genom dörren. Och då sprang jag ut i skogen.
Jag kommer ihåg något att du sprang ut i skogen, men jag kommer inte ihåg vad han sa till mig eller vad som hände sen.
Jag gömde mig i skogen, men kunde höra honom komma ut från dörren och ropa på mig, hota mig, skrika. Och jag bara låg kvar. Jag låg helt frusen, vågade knappt andas. För att jag visste inte vad som skulle hända ifall han hade hittat mig. Och jag vet inte hur länge jag låg där, men sen så började ljusna. Och jag började gå ner för vägen. Och då kommer en taxi. Min kvinnlig förare. Och jag går ut mitt i vägen och ber henne att stanna. Så att hon inte kunde köra förbi. Och så öppnade jag taxibilen så jag kör mig bara härifrån. Hon tittade på mig. Och jag var ung. Jag såg väl yngre ut än vad jag var också. För att jag var så liten. Och så sa hon, nej, men det kan jag inte göra. Liksom. Jag bara, kan ni bara köra mig till, liksom, in till stan?
Lucy berättar att hon hoppar in i en taxi. Men att Emma ser allt genom fönsterrutan. Emma ställer sig framför taxin och pratar med chauffören.
Hon får inte åka härifrån utan våra tillstånd. Vi ringer din mamma. Så den här taxichauffören, hon lät ju mig kliva ur, och du vet, mitt hjärta. Och det var liksom som om hela jag dog och bara, åh nej, vad händer nu? Och vi gick in till köket och Mårten kom in genom dörren. Och jag bara såg hur han kokade. Och du försökte liksom lugna ner mig. Så att vi slår numret och jag bara bad om att de skulle svara. Och de svarade. Och jag sa, mamma, säg bara att jag får åka ifrån. Säg bara ja. Vad du än gör, säg bara ja. Och då så sa mamma ja.
Kommer du ihåg att vi pratade i telefon efter det här? Och så sa du bara, jag orkar inte mer. Ullis, du måste därifrån. Det här går inte längre. Vi kan inte ha det så här. Ta dig därifrån.
Jag kände sån skuld att jag hade kommit undan.
Du måste ta dig därifrån. Ullis, du måste bort. Och vi försökte prata. Och sen kom ju Mårten in. Jag bara, nu kommer han. Vi måste lägga på. Och så bara la vi på. För han fattade inte att vi pratade i telefon. Och sen var det ju...
Sen pratade vi aldrig mer igen.
Lucy går till polisen. Hon säger att hon är utsatt för sexuella övergrepp av Mårten och att ridläraren också förgriper sig på andra tjejer. Flera är under 15 och han döms mot sitt nekande till fängelse. Men trots det lever hästgården vidare. 2 år senare är Mårten tillbaka.
I nästa del av hästgården.
Jag sa precis som jag sa innan till dig, alltså att har man känt av detta, och då upprepar man inte en sån här sak.
Nej, så är det ju. Och nu är det ju så att han har inte gjort det här som han är dömd för heller. Utan,
det
så att han har ju suttit av ett straff för någonting som han inte ens har begått. Så är det ju.
Du har hört den tredje delen av Hästgården. En serie i 5 delar av Robert Barkman och Daniel Velasco. Producenter Magnus Arvidsson och Ylva Lindgren. Slutmix Fredrik Nilsson. Vi har vid upprepade tillfällen träffat och pratat med Mårten. Han har avböjt att vara med i dokumentären och förnekar alla anklagelser. Hästgården gjordes 2018 och är en samproduktion mellan P1 Dokumentär och Ekot.